CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Upptäck hyllade XPeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på XPeng.
En gång för länge sedan, i den småländska skogen, fanns det en chokladfabrik.
Karamellan, chokladan, kandelia och allt vad den har kallats. Kört barn har många namn. Flera är det som jobbat där länge på fabriken, i decennier. Och säkert finns det också de familjer som jobbat där i generationer.
På chokladfabriken i Kalmar tillverkas choklad i mängder. Chokladkakor, punchknappar, skumtoppar, praliner och puffar trangerade i choklad. Chokladfabriken i Kalmar är hem mot både pollen och trumfkortet. Bridge-blandningen.
Doften av choklad har mött kalmarborna i nästan ett sekel. Kandelia, som företaget hetat sedan 1993 när Svea Choklad och Nordchoklad gick samman, var den näst största aktören på den svenska choklad- och konfekturmarknaden. Men nu är det slut.
Ja, snart är väl doften ett minneblott. 1998 köper Cloetta upp chokladfabriken i Kalmar och lägger ner den. Och det är bara en i raden av fabriker som försvinner från stan.
De sa så här att de ville inte ha någonting kvar i Kalmar.
En efter en försvinner de. Fabrikerna från Kalmar. Ingen verkar vilja vara kvar i stan. Inte ens bridgeblandningen.
Ja, nu sitter jag i bilen på väg ut mot den här gamla chokladfabriken.
Jag har varit där många gånger förut, vid den gamla chokladfabriken. Men det var länge sedan nu.
Jag har inte varit här på 15 år, men jag tror att jag kommer ihåg vart den låg.
För jag är född och uppvuxen i Kalmar. Och det fanns ärligt talat inte så mycket att göra där när man var liten. Men en tom, nedlagd chokladfabrik lät ju rätt spännande. Och så visade det sig också att fabriksgolvet var perfekt att åka inlines på. Och utan att någon vuxen fick veta det så förvandlade vi det gamla chokladlagret till en gigantisk skatepark. Här var vi skyddade mot både skyfall och föräldrar. Och vi var där ofta. Men så en dag 2006 var vi inte längre välkomna. Plötsligt hade platsen blivit en privat egendom. Det sades att fabriken köpts upp av en rik affärsman från fjärran land. Och ryktet sa att han skulle bygga något här. Något som var så stort och grandiost och fantastiskt att det skulle förändra Kalmar för all framtid.
Här är ju bara en massa skog. Alltså.
Och allting skulle börja här.
Destinationen ligger till vänster.
Aha.
I den gamla chokladfabriken.
Det är liksom...
Från Third Ear Studio. Det här är Uppgång och fall. Idag, miljardären som försvann.
Ja, det var ju många som sökte honom.
Han är försvunnen.
Han är den grop som omsätter 5 miljarder svenska kronor vill göra Kalmar till mittens rike i Europa.
Företagets ägare jagas nu för skulder på över 340 miljoner kronor.
Det var ju som en ödestad liksom.
Här var det verkligen teater. Det var verkligen teater.
Det är bra. Kommer med en jätteinvestering i fickan. Självklart.
Men vad fanns bakom? Ingenting. Absolut ingenting.
Det var rena rama kaoset.
Nästa avsnitt av Miljardären som försvann kommer att släppas här om en vecka. Men om du inte vill vänta kan du lyssna på hela serien redan nu. Genom att bli prenumerant får du tillgång till alla våra program. Såsom Skuggland och Spår som precis kommit med en ny säsong. Det kostar bara 49 kronor i månaden och då slipper du också all reklam. För att bli prenumerant, gå in på thirdyearstudio.com eller läs mer i avsnittsbeskrivningen. Jag heter Mårten Trofast och det här är första delen. Ett aprilskämt.
Tjena.
Tjena.
Hej.
Hej. Mårten.
Johan. Trevligt.
Johan Persson har varit Kalmars starke man i 17 år. Han tar emot på sitt rum i stadshuset i Kalmar, plan 2. Det är det största kontoret jag någonsin sett. Högt i tak, knarriga golv, ett skrivbord och ett långbord för sammankomster. På väggen hänger en röd tröja med Kalmar FFs emblem på. Och utanför fönstret ligger Stortorget och den präktiga domkyrkan. Ja, så ser det ut på jobbet alltså. På hemmafronten ser ut så här.
4 katter, 17 höns, 4 barn och en fru.
Det är full rulle med andra ord.
Ja.
Johan Persson har rundbågade glasögon och kavaj. Han är sosse. Och i april 2006 blir han kommunstyrelsens ordförande. Alltså den som styr i stan.
Kalmar hade en väldigt stor strukturomvandling. Vi hade fått nedläggningar av Volvo, Bombardier, Rifa, Nordchoklad. Den kommunala ekonomin var dålig. Det var ganska utpräglad pessimism. Min företrädare som kommunstyrelseordförande, han sa vid många tillfällen att Kalmar är alltid först in i lågkonjunkturen och sist ur den, så vi kommer aldrig ur den.
Som jag sa, ingen vill vara kvar i stan.
Jag växte upp själv i den här regionen och det som fanns i min hjärna när man var i 20-årsåldern, det var ju att fortast härifrån vinner. För det fanns liksom inte så mycket att hänga upp framtiden på.
Stämningsläget i Kalmar är så dåligt att kalmarborna utvecklar ett eget talesätt, typ. Och så här låter det.
Det går inte, det går inte. Det var liksom mantra som man nästan var lite stolt över och säga, ja, det går inte i Kalmar.
Talesätt brukar ju normalt vara en ordlek som inrymmer någon slags visdom. Men i Kalmar knusslar man inte till det så mycket. Man säger det rakt ut bara. Det går inte. För det är känslan i stan vid den här tiden. Att ingenting går. Men så en augustidag 2006 är det som om luften i Kalmar blivit lite lättare att andas. En positiv vind viner över Smålandskusten.
Och då hade jag varit kommunalråd i 3 månader. Och jag hade fullt upp för det skulle vara valrörelse.
Kalmars starke man, Johan Persson, är mitt i en valrörelse när han får höra om en man som brådskande vill snacka med honom. Det är viktigt.
Då övertalade de ändå mig för att gå på en lunch tillsammans med den här kinesiska affärsmannen.
Hamnkrogen i Kalmar. Vid andra änden av bordet sitter en man som utstrålar en nästan elektrisk energi. Hans korta, stubbiga, svarta hår står rakt upp, som om han precis fått en elektrisk chock. Mannen presenterar sig som Jinqing Luo. Och han har kommit långväga, ända från Kina. Jinqing Luo har något att berätta. Han säger att han vill göra Kalmar världskänt. Och inte bara det. Han vill investera 1 miljard kronor i Kalmar.
Det var ju en lite chockerande upplevelse, för att han pratade ju om investeringar i miljardklassen, väldigt mycket nya jobb. Och eftersom jag har varit med under hela den här resan med alla nedläggningar, så är det klart att det där lät ju oerhört spännande.
Kalmar, som i åratal skrikit efter arbetstillfällen, och så plötsligt dyker upp en kinesisk affärsman i stan som lovar 800 nya jobb. Det är ett nästan kusligt sammanträffande. Jingjinglo är som en skänk från ovan. Här för att befria Kalmar från det dystra läget man befinner sig. Och när kommunalrådet Johan Persson återvänder till det här ögonblicket i framtiden kommer han att beskriva det så här.
Man tittade sig lite omkring och funderade om det var dolda kameran eller inte.
Ja, det låter nästan för bra för att vara sant.
Efter den lunchen så gick jag tillbaka hit till stadshuset och så ringde jag en statssekreterare i näringsdepartementet i Stockholm och frågade liksom, är det här på riktigt? Kan man tro på det här? Jag fick ett antal motfrågor och sen kom rådet, ja men herregud, försök fånga det här i flykten och kör.
Det här är starten på några historiska dygn som ska förändra Kalmar för all framtid. Och det är snabba ryck.
Han var ju på jakt efter en plats runt Östersjörummet. Och det är klart att lite börjar ju en tävlingsinstinkt också. Tänk om han landar den här investeringen någon annanstans, för att vi är lite försiktiga och räddhågsna.
Efter lunchen på Hamnkrogen visas Jingjinglo och hans delegation runt i Kalmar. Industriområdet ute i Smedby borde passa hans planer perfekt. Jingjinglo får se området. Han verkar måttligt road. Men så av en slump, på väg tillbaka till stadshuset, kör man förbi den gamla chokladfabriken. Jingjinglo kliver ur bilen. Han spanar in fabriken. Han ler stort. Det är här han ska bygga sitt miljardprojekt. Tillbaka i stadshuset fortsätter förhandlingarna. Dag blir till kväll som blir till natt. Den kinesiska delegationen beställer mat från Kina-krogen Ping på Larmgatan, medan svenskarna käkar capricciosa. Och det som först bara skulle vara en avsiktsförklaring övergår snart i ett rent investeringsavtal. Och 3 dagar senare är allting undertecknat och klart.
Nej, men det är ju snabba ryck.
Ja, fort har det gått. När Kalmar kommun och koncernen Fanerdun Group, aktiebolag från Kina, presenterade projektet som ger närmare 800 nya jobb i Kalmar.
Ja, det betyder oerhört mycket. Alltså det är den största etableringen som vi någonsin har varit med om. Och när vi började de här samtalen för några dygn sedan, så är det klart att man trodde att det var ett aprilskämt. Men nu är de i hamn och det känns jättebra.
Ta emot oss som ett nyfött barn, uppmanar Jingjinglo Kalmarborna när han presenterar sina miljardplaner under en presskonferens i Kalmar.
Det kinesiska företaget ska investera 1 miljard svenska kronor i projektet, som går ut på att bland annat europeiska företagare som vill köpa kinesiska varor inte ska behöva åka ända till Kina, utan istället åker till Kalmar för att se vad kineserna har att erbjuda.
För 3 miljoner kinesiska yuan, drygt 4 miljoner svenska kronor, kommer kinesiska företagare kunna köpa en plats i utställningscentret. Och totalt ska 1000 kinesiska företag få plats på marknaden.
Man köper 200 000 kvadratmeter mark av Kalmar kommun, där de 1000 kinesiska företagarna ska ha en permanent mässa med allt ifrån kläder till diamanter.
Det blir Sveriges nya framsida.
Hur ser tidsschemat ut? När får Kalmar sin Chinatown?
Inom loppet av en period på 1-2 år så står merparten av det hela klart.
Miljardsatsningen ska ge Kalmar 800 nya arbetstillfällen. Och man räknar med att mässan ska locka närmare 2 miljoner besökare om året.
Det här är den största satsningen i Kalmar någonsin.
Ja, det är det. Alltså det här företaget vill bygga en byggnad motsvarande 2,5 IKEA-varuhus. De vill bygga hotell, de vill bygga kinesisk spa-anläggning. Och det finns dessutom muskler i det här företaget.
Går planerna i lås kommer Kalmar vara en miljonstad om bara några decennier. Åtminstone enligt Jinxinglo. Kalmar kommer att bli en av Europas viktigaste handelsstäder. En minst sagt spännande utmaning för en kommun som i det här laget har 60 000 invånare. Och hurraropen, ja, de låter inte vänta på sig.
Vad tänkte du när du fick höra talas om den här stora Kina-satsningen första gången?
Det här låter ju fantastiskt och det är klart att man ska satsa och det kan betyda mycket för kommunen.
Jag trodde nog att det var sant. Det var så stort, tyckte jag.
På studieförbundet Vuxenskolan börjar man hålla kurser i kinesiska språk och om kinesisk kultur. Platserna blir snabbt fullbokade. Och på parkförvaltningen börjar man förbereda för en jul i kinesernas tecken.
De är som, ja, det mest kinesiska du kan tänka dig, en klok lampa, röd. Sen hänger det en tross, guldfärgad.
Utanför kommunalrådet Johan Perssons fönster på Stortorget flaggar man i rött.
Och sedan hade ju kommunen flaggor, kinesiska flaggor på Stortorget. Och då visste man att han var i stan.
Det var applåder. Och nya applåder hela kvällen.
Det var mycket hejarop ifrån Kalmarbo vid den tiden.
Det var liksom Kina-feber kan man ju säga i Kalmar och alla pratar om det här då.
Bland annat Kenneth Andersson som driver Murre Motell i Torsås. Han såg utvecklingsmöjligheter för sitt företag och såg redan en värdestegring på sin rörelse. Då han satt en nolla till efter värdet på sin fastighet. Det efter beskedet av Kina-etableringen i Kalmar.
Självklart.
Världen har kommit till Kalmar. Stan har drabbats av Kina-feber. De dystra vindarna är som bortblåsta. Och ibland kan man till och med höra någon säga det. Att det går.
Nu tänkte jag fråga Anna. Är ni redo på att vi kommer?
Men alla är inte lika övertygade om Jinxinglos miljardplaner i Kalmar.
Johnny Jahr, han heter jag. Det nämndes ju att man pratar om mellan 1 och 2 miljoner besökare per år. Det betyder att ett 40-tal Boeing 737 varje dag som skulle starta och landa från Kalmar flygplats. Är vi rustade för att ta hand om det här?
Och Johnny är inte den enda som höjer på ögonbrynen.
Jag tyckte det var ett fullständigt vansinnigt projekt att lägga det där.
Otroligt många frågetecken alltså. Det första är, varför väljer han Kalmar?
En liten ort som Kalmar, mitt ute på vischan. Hur sjutton skulle det gå ihop?
En het konkurrent in i det sista om projektet var staden Amsterdam i Holland.
Amsterdam, ja. En miljonstad. En av Europas viktigaste ekonomier. Med en av Europas största hamnar. Och med en av världens mest trafikerade flygplatser. Med direktflygter till Sao Paulo, Shanghai och hela vida världen. Men istället blev det alltså Kalmar. Med en enda landningsbana. Med en flygplats stor som en ICA-butik ungefär. En bortglömd plats i sydöstra Sverige. Som saknar djuphamn. Där den enda trafikerade färjan i lilla Dessi. Som på sommarhalvåret går över sundet. Hela vägen till Öland. Och vad var det kommunstyrelsens ordförande Johan Persson sa nu igen?
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Hej, Synoptik här.
Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Vårt aprilskämt.
Men in West Sweden, en statlig svensk myndighet som på den här tiden har till uppgift att främja utländska investeringar i Sverige, har gått i god för Jinqing Luo och hans företag Fanedon Group. Informationen från In West Sweden är att Jinqing Luos koncern har 3000 anställda och tillgångar på 5,5 miljarder kronor. Och att det inte är någon tvekan om att det här är ett seriöst projekt. Även Kalmar kommuns expertrådgivare har gett grönt ljus till projektet.
Ja, det verkar väldigt ambitiöst och trovärdigt här. Så att det är nog ingen tvekan utan att han har riktiga avsikter och vill genomföra det här projektet.
Och så har det hänt ytterligare en grej som gör miljardprojektet trovärdigt. Jinqing Luo har 5 olika mobiltelefoner som det ringer i hela tiden. Och vanligtvis håller han högljudda diskussioner med personen på andra sidan luren. Men under förhandlingarna i stadshuset får Jinqing Luo ett samtal som sticker ut. Jinqing Luo talar med låg och mjuk röst. Det brukar han aldrig göra. Och det är ju inte heller varje dag som Kinas president hör av sig.
Hu Jintao, ja. Ja.
Jag trodde först att det var ett aprilskämt. Men när Kinas president ringde upp under förhandlingarna så kändes det stabilt, sa ju Johan Persson sagt.
Det här är Toralf Alfsson.
Jag tror att Mr. Lou var så slipad så att han hade säkert någon som ringde upp och låtsades vara president, Kinas president. Jag tror inte Kinas president brydde sig speciellt mycket om det här projektet i Kalmar.
Vid den här tiden, hösten 2006, har Toralf Alfsson precis blivit sverigedemokratiskt oppositionsråd. Han sitter på ett av de 2 första sverigedemokratiska mandaten i Kalmars historia.
Jag hörde att du hade blivit slagen på krogen.
Ja.
Toralf Alfsson har krulligt brunt hår. Han har gjort sig känd i stan som en riktig retsticka. Han är vloggare och youtuber. En slags småländsk Donald Trump kan man säga. Islamkritisk, lite klimatkrisskeptisk och allmänt mediaföraktfull. Han tar alla chanser och hånar dem som han tycker hånas spör. Något som inte verkar uppskattas av alla. För på krogen kommer en kvinna fram och ger honom en ordentlig smocka.
Ett rejält knytnävslag i ansiktet faktiskt, så att, ja.
Kvinnan döms för misshandel och det visar sig att hon är anställd på Linnéuniversitetet i Kalmar. Som kommunikatör.
Hon kommunicerade ordentligt kan man säga.
Toralf Alfsson är också en tidig kritiker till Kinas satsningen i Kalmar.
Det slog ju ner som en riktig bomb någon gång i runt 20 augusti 2006, cirka en månad före valdagen.
Toralf Alfsson besöker ett informationsmöte om Jinqing Luos planer i Kalmar.
Som var på Kalmarsalen, där både kommunledning och den här Mr. Lou som drev det här företaget och drev det här projektet. Det var lite halleluja-stämning och jag hade svårt att vara med på den där halleluja-stämningen. Alla var så upprymda och positiva och alltihopa.
Under mötet i Kalmarsalen visas en karta över Europa. Men kartan ser inte riktigt ut som en vanlig karta. Den är liksom avskalad. Det ser ut som att Kalmar ligger i mitten av Europa.
Kalmar var väldigt centralt, en bra plats för att göra ett sånt här utställningscentrum. Och så vet man hur det är med allmänna kommunikationerna till Kalmar. Tåg är ju alltid lite bekymmersamt, synnerligen från Stockholm. Man måste åka in i mitten av Sverige först för att komma till stambanan och sen norrut. Och flyget hade inte haft någon speciellt vidare utveckling i Kalmar, utan det fanns ju i princip bara förbindelse till Stockholm.
Och så är det en annan grej som gör Toralf Alfsson misstänksam mot Kina-satsningen.
Väldigt förvånad att man kunde driva igenom det här avtalet på så kort tid.
Från det att kommunalrådet Johan Persson blev övertalad om att träffa Jing Qinglu på Hamnkrogen i stan till att hela avtalet var undertecknat tog det 3 dagar.
Man hade många funderingar kring, det kan jag lugnt säga. Och så var det valrörelse också. Det får man inte glömma bort.
Nej, valet 2006 kunde knappast börja bättre för ordförande Johan Persson. Han går direkt från presskonferensen till Socialdemokraternas valupptakt. Han har lyckats trolla fram 800 nya jobb till en stad som skriker efter arbete. Och Kina-satsningen blir en viktig del i Socialdemokraternas valrörelse. Man har till och med valaffischer på kinesiska. Kalmar full fart framåt i valspråket.
Socialdemokraterna utnyttjade ju det här till max.
Men över Sverige blåser alliansvinden. Göran Persson får se sig besegrad i riksdagsvalet. Sverige får en borgerlig regering och Fredrik Reinfeldt blir ny statsminister. Sossarna tar endast 35% av rösterna i riksdagsvalet. Ett med den tidens mått mätt uselt valresultat. Men i Kalmar är inget sig likt övriga Sverige. Socialdemokraterna gör succé i kommunvalet. De får över 45% av rösterna. Det kallas för Persson-effekten. Johan Persson-effekten.
Det gick bra.
Välkommen till Kalmar kommun. Thomas Davidsson, ett ögonblick.
Ja, Kalmars nytillträdde näringslivschef har fått en flygande start på jobbet.
Det kan man lugnt säga. Jag har alltså varit näringslivschef i en vecka. Och nu sitter vi i det här stora Kina-projektet.
Den nya näringslivschefen i stan, Thomas Davidsson, har fått mycket att göra. Om bara ett år ska utställningscentret vara klart. På hans skrivbord ligger en tjock bok. Chinese Business Negotiation Style står på den. Kulturkrockarna har redan gjort sig påminda. Thomas Davidsson har bett om att få se en årsredovisning från Jing Qinglus koncern Fanedong Group. Men någon årsredovisning blev det inte. Däremot en genomgång av bolaget på PowerPoint, på kinesiska. Näringslivschefen förstod inte ett ord. Och en annan stor kulturkrock är att förena svensk byråkrati med Jing Qinglus krav på snabbhet. För snart vill Jing Qinglu utveckla miljardprojektet i Kalmar. Han vill göra det dubbelt så stort. Ännu ett utställningscenter. Totalt ska nu över 2000 kinesiska företag komma till Kalmar. Ett hotell med 200 rum ska byggas. Dessutom 1000 nya bostäder och ännu fler jobb åt Kalmar.
Det kommer att bli full låda här.
Du får ta telefonen, du är upptagen med.
Ja, jag tror att den får vänta en stund nu.
Hur många jobb talar vi om då?
Man gissar ju just nu, men jag tror inte att jag behöver säga under 1000, alltså 1000 till förutom 800 i form av underentreprenör, det är jag helt säker på.
1800 nya jobb till Kalmar alltså. Andra byggprojekt i kommunen läggs åt sidan. Allt fokus riktas på Kina-satsningen. Jing Qinglu köper flera 100 000 kvadratmeter mark av kommunen. Prislappen 12,2 miljoner kronor. Och pengarna, ja, de kommer in på kommunens konto i exakt rätt tid. Den slutgiltiga bekräftelsen på att Van der Doorn och Jinching Luo går att lita på. Kalmar kommun satsar själva 6 miljoner kronor på att marknadsföra projektet. Man börjar planera för en PR-resa genom Folkrepubliken Kina. Och i oktober 2006 åker en 9-manna delegation från Kalmar till Kina för att saluföra Van der Doorns miljardplaner. Det är en grå höstdag i oktober. En buss kör genom trånga kvarter utanför staden Hangzhou i östra Kina. I bussen sitter kommunstyrelsens ordförande Johan Persson, kommunchefen, kommunens expertrådgivare, företrädare för In West Sweden och så tidningen Barometerns reporter Jesper Eriksson.
Vi var som en hop som skuffades. Nu ska ni dit, nu ska ni dit, nu ska ni dit.
Journalisten Jesper Eriksson är inte helt övertygad om Jinching Luos miljardprojekt i Kalmar. Han tycker att det är något som är lite skumt med hela den här grejen.
Det var ju ett miljardföretag, sa han liksom så här. Ja, men då vill vi besöka en fabrik och se vad ni gör där då.
Bussen stannar till vid ett industriområde. Det här är hjärtat av Van der Doorn-koncernen.
Och det var väldigt tomt, stora lokaler, det var några som jobbade på ett litet ställe här. Och ja, jag tyckte så här, ja, men vad är det här? Det här kan ju inte vara liksom en jättefabrik som producerar mycket och sådär.
Och så är det en annan grej som är lite märklig på den här resan. Jinching Luo syns inte till. Istället är det någon annan som visar delegationen runt i Hangzhou.
Och det blev någon aura runt honom. Ja, men han har så mycket att göra, han har så mycket affärer och alltihopa då. Men tar man dit en delegation från Kalmar med högsta politiska ledning med ett gäng journalister, då tänker jag att då ska man nästan vara där hela tiden och vara en ciceron eller hjälpa till då. Och berätta och svara på frågor och sådana saker.
Plötsligt är någon som ropar.
Nu ska ni in i den här bussen. Jaha, vad ska vi nu? Ja, åk in i bussen. Ja. Och så åkte vi någon slags delegation då, den här bussen. Och sen kom de väl på att de där stackars svenskarna hade ju rest mycket och de var säkert hungriga. Så då stannade de verkligen vid ett hak. Och där fick vi då liksom ris i en plastpåse med någon olja på eller något sånt där. Och sen så var det någon gegga som vi inte visste vad det var som smakade inte bra alls. Så tänkte, vad är det här liksom?
Nej, Jesper Eriksson är inte imponerad över besöket i Kina så här långt. En smått övergiven industrilokal. Jinching Luo som lyser med sin frånvaro. Och så var det ju det där med geggan. Ja. Hur som helst, bussen fortsätter genom Kina. Den här kvällen ska Kalmar-delegationen och Jinching Luo hålla en presskonferens i Shanghai.
När vi var på väg dit och skulle åka dit, ja, men då var det ju så här när vi åkte på den där vägen. Ja, men det var stora plakat med domkyrkan, Kalmar domkyrka, investera i Sverige. Och vi åkte så där. Tänkte så här, ja, men det har han säkert passat upp för att vi ska åka den vägen då.
Längs motorvägen är det stora billboards på Kalmar domkyrka. In West in Sweden, investera i Sverige, står det. Och bilder på när Jinching Luo skakar hand med Sveriges kronprinsessa.
Några timmar senare när vi kom in i den här staden då, ja, men då började de blinka med lampor och folk flyttade sig som om vi var någon slags kortege, någon slags kungligheter.
Och när de kommer fram till hotellet i Shanghai där presskonferensen ska hållas möts de av massiv reklam för Kalmar-projektet. Och sakta börjar till och med Jesper Eriksson tro att det här är nog rätt seriöst trots allt.
Så det var nog en massiv marknadsföring i Kina och framförallt i Shanghai då, som är liksom den metropolen där. Och då tänker man så här, jaha, ja, men det här är ju en satsning som han tror på i alla fall.
Lyxhotellet Grand Hyatt den 20 oktober 2006. Mörkret har lagt sig över Shanghai och det är dags för presskonferens. att saluföra Jing Qinglos miljardplaner för kinesiska investerare. På scen står en dalahäst i gips som börjat flagna. Vid scenens ändar hänger två flaggor med Kalmars kommunvapen. Sveriges ambassadör i Kina är här, likaså den svenska generalkonsuln i Shanghai. Någon inleder med att sjunga den svenska nationalsången, halvdant översatt till engelska. Johan Persson går upp på scen och pratar om fördelarna med Sverige och Kalmar. Och så till slut kliver Jing Qinglo upp på scen. Hans stubbiga frisyr står som vanligt rätt upp. Han är kort, stadig och utstrålar en intensiv energi. Jing Qinglo för munnen mot mikrofonen. Och så börjar han prata. Jing Qinglo säger att nu för tiden finns det kineser i Rom, New York och Moskva. Men att norra Europa är som en vit fläck på kartan för kinesiska produkter. Han berättar om Kalmar som Östersjöområdets centrum. Han pratar om den goda infrastrukturen, om hamnen, flyget och vägen vidare ut i Europa. Han säger att Sverige inte haft krig på 200 år och att bolagsskatten här är en av de lägsta i hela världen. Jing Qinglo tittar ut mot publiken. Strålkastarljuset reflekterar i hans stålbågade glasögon. Där sitter säkert 100 potentiella investerare och lyssnar nyfiket. Men på en av stolarna sitter någon som inte alls är intresserad av att investera i Jing Qinglos miljardprojekt. En person som sitter på känslig information. Han heter Ola Wong och han vet att anledningen till att Jing Qinglo vill komma till Kalmar inte alls handlar om infrastrukturen, hamnen eller bolagsskatten. Anledningen till att Jing Qinglo vill bygga sin mässa i just Sverige är för att vi har världens bästa välfärd. Och alla som sitter i den här publiken har en sak gemensamt. De vill köpa permanenta uppehållstillstånd i Sverige. Och vägen dit går genom Kalmar. Och om det får du höra i nästa avsnitt.
Vad är det för samarbete de har inlett egentligen?
Och där började ju de riktigt stora kulturkrockarna att inträffa.
Jag kan inte säga någonting. Jag vill inte heller säga någonting. Jag ansvarar inte på försäkringen. Ursäkta mig.
Så stod alla kinesiska arbetare längst bak i sina blå overall. Jag undrar vad de tänkte faktiskt.
Det är så mycket som inte stämmer hela den här historien.
Företagets ägare jagas nu för skulder på över 340 miljoner kronor.
Du har lyssnat på det första avsnittet av Miljardären som försvann. Programmet heter Uppgång och fall och jag heter Mårten Trofast. Producent var David Mer. Slutmix Gustav Sondén. Vignetten är skapad av Anne Skog och Bell. Ansvarig utgivare Martin Jonsson. Arkivljuden är hämtade från Sveriges Radio och Sveriges Television. Tack för att du lyssnar. Vi hörs.
Här ser ni bebisens lilla huvud.
Vadå? Menar du att huvudet är litet?
Nej, det är väl som ett 18 volts batteripack från Bosch.
Vet du lite för mycket om byggprodukter? Vi är med. K-bygg. Bygghandeln med stort K.
Välkommen till Unionen.
Hej, jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsersättning för det är så stressigt på kontoret jag jobbar hemma på kvällarna så kan jag då be om större skärm från chefen för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
Okej, vi börjar med lön.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag, lista dig hos Kry.